Eftersom att han leder gudstjänsten så skrev jag, läste du hela texten, predikotexten, inklusive släkttavlan? Och han svarade, men gjorde ju det med bravur. I sitt brev till en för oss okänd församling skriver Judas, i början av sitt brev, i vers 3, skriver Judas, Jakobs bror, Jesu halvbror, följande ord. Judas brevet, vers 3. Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, så fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. I en tid då otaliga som kallar sig själva för kristna godtyckligt rycker ur Bibeln vilka texter de tänker hålla för sanna och vilka de tänker strunta i, ignorera, håna och kritisera. I en tid då vi har vant oss att höra orden, det där är bara din tolkning. I en tid då mängder av ledare i vår kristenhet öppnar sin famn och välkomnar in i sin kyrka vilka förvirringar och villoläror som helst i Guds församling, så är det väl värt att ljudligt och ofta påminna oss själva, varandra och andra om den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Judas skriver alltså inte om de trosuppfattningar som en gång för alla överlämnades åt de heliga. Och han skriver inte om en tro som en gång för alla överlämnades åt de heliga, utan han skriver om den tro. Det finns en specifik tro som de heliga har fått att förvalta och föra vidare. En kristen tro, en apostolisk tro, en allmännelig tro. Det är naturligtvis sant att inom ramen för denna enda tro så finns det utrymme för olika tolkningar, olika traditioner, olika positioner. Men det finns också tydliga gränser som markerar när en bekännelse eller övertygelse rent läromässigt inte längre kan kvalificeras som kristen tro. Så utifrån Lukas kapitel 3. Den här texten, vers 21-38 som Johannes läste för oss. Så har jag tre punkter som är definierande för kristen tro. Och utan vilka jag uppfattar att vi har kommit bort från den tro som en gång för alla överlämnades åt de heliga. Jag har tre punkter. En trinitarisk tro. En kristologisk tro. Och en historisk tro. Trinitarisk tro, kristologisk tro, historisk tro. Första punkten. Så vi ser i texten att människor strömmar fram till Johannes för att bli döpta i Jordanfloden. Och även Jesus kommer och låter sig döpas av honom där i vattnet. Och i och med beskrivningen av Jesu dop så har vi fått en text som berättar för dig och mig om Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Naturligtvis räcker det inte med den här texten för att du och jag ska stå med en färdig treenighetslära. Och inte heller är det här liksom tillfället att på ett systematiskt sätt redovisa resultatet av alla de texter som å ena sidan säger att det bara finns en Gud. Och de texter som å andra sidan beskriver både Fadern, Sonen och den heliga Ande som Gud. Utan just nu vill jag bara konstatera helt enkelt att det av sin natur eller sitt väsen som Gud har uppenbarat för människor, det har han genom frälsningshistorien, genom världshistorien uppenbarat progressivt. Det har han uppenbarat långsamt, steg för steg. Och detta är i synnerhet sant när det kommer till Guds treenighet. Guds treeniga natur, att han är en Gud, ett väsen, en substans som evigt existerar i tre distinkta personer, uppenbaras inte till fullo i Gamla testamentet, även om det finns många hintar om detta. Utan det är först i och med Jesu inkarnation och sedermera apostlarnas skrifter som Gud i tydligare ordalag kommunicerar till oss. Denna fundamentala sanning om sig själv. Att han är tre i en. Inte att han är tre gudar. Inte att varje person är 33% av Gud. Men att han är den enda guden som evigt existerar i tre personer. Och det här är en sån text där Gud uppenbarar detta grundläggande om sig själv. Vi ser Guds sonen Kristus inkarnerad stå bedjande i vattnet. Och plötsligt öppnas himlen, molnen viker av liksom. Gud, den heliga ande, sänker sig över honom i form av en duva. Och så hör vi faderns röst från himlen när han säger: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det är någonstans väldigt passande att Jesus i Matteus 28 i missionsbefallningen befaller oss att döpa alla lärjungar i faderns, sonens och den heliga andes namn. När den första gången, eller åtminstone den första riktigt tydliga gången som alla tre personerna i treenigheten uppenbarar sig samtidigt, är just när Jesus låter döpa sig. Hur som haver. Det här är en trinitarisk text. Den säger också någonting, uppfattar jag, om varje person i treenigheten. Det ger oss vissa insikter om Fadern, Sonen och Anden som också förekommer på andra ställen i evangelierna och i övriga Nya testamentet. Låt oss titta på dem i tur och ordning. För det första antyds Sonens glädje i att behaga Fadern. Jag säger att den antyds eftersom Lukas inte låter oss veta varför Jesus har kommit för att döpa sig, låta döpa sig. Utan det förstår vi bättre utifrån Jesu ord i parallelltexten i Matteus evangeliet kapitel 3. När Johannes försöker hindra Jesus från att bli döpt och Jesus svarar honom genom att säga: låt det nu ske, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Vi gräver inte djupare i de orden nu, det är en annan predikan. Utan vi nöjer oss med att konstatera att sonen är på ett uppdrag här som han har tagit emot av fadern. Och han är fast besluten att utföra hela det här uppdraget. Han handlar i enlighet med sina ord i bland annat Johannes evangeliet 4:34 när han säger att min mat, det är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Eller Johannes 6:38 när han säger: jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Det här är början på Jesu jordiska tjänst och det är Gud Fadern som har gett honom hans uppdragsbeskrivning. Och han utför sitt uppdrag från början till slut med fullkomlig dedikation och överlåtelse till sin far. För det andra så hörs faderns glädje i sin son. Vet, Gud Fadern, han vill att hela världen ska veta hur mycket han älskar sin son. Så den här rösten från himlen, det är ett uttryck för Gud Faderns eviga glädje i sin eviga son. Faktum är att Jesus själv säger vid ett annat tillfälle i Johannes 17: du har älskat mig före världens skapelse. Och det är av yttersta vikt när vi läser den här texten att vi inte får för oss vad en del röster genom kyrkans historia har sagt och påstått. Nämligen att i den här texten ser vi hur Gud Fadern adopterar Kristus som sin son. Hur han upptar honom som sin son. Att det är i och med Jesus dop som Jesus blir Guds son, en lära som brukar kallas för adoptionism. Men vi ser konsekvent genom hela Bibeln att Kristus alltid och före alltid har varit Guds son. Så det vi ser här är inte att fadern adopterar Kristus som sin son, men att han bekräftar honom, att han erkänner honom, att han legitimerar honom som sin son. Och det är också därför för övrigt som fadern kan glädja sig i dig och mig först när vi har förenats med sonen och kan sägas vara i sonen. För när vi är i sonen och fadern glädjer sig i sonen så gläder han sig också i oss som är förenade med sonen. För det tredje syns den helige andes glädje i att uppmärksamma sonen. Texten säger inte att den helige ande manifesterade sig själv. Den säger inte att den helige ande uppenbarade sig själv. Men att han sänkte sig ner över Kristus. Han riktar inte uppmärksamheten mot sig själv utan mot sonen. Och bekräftar så vad Jesus själv på ett annat ställe säger om anden. Nämligen, han ska förhärliga mig. Johannes 16:14. Och notera att vår text säger att det var medan han bad, medan Jesus bad som himlen öppnade sig och anden sänkte sig ner över honom. Det är intressant, ingen av de andra evangelisterna som har med den här dopscenen nämner att Jesus bad i samband med sitt dop, utan det är bara Lukas som gör det. Det vi ser här, det vi ser i varje text naturligtvis, som beskriver Jesu böneliv, det är en liksom intratrinitarisk kommunikation. Gud kommunicerar med Gud. Och vem vet, kanske ber Gud sonen, Gud fadern, att sända Gud den heliga ande över honom just nu i samband med att han ska påbörja sin treåriga tjänst här på jorden. Oavsett vilket så ser vi i texten att den vittnar om sonens hängivenhet att behaga fadern, faderns glädje i sin son och andens verk när han riktar rampljuset mot son. Vänner, läran om treenigheten får aldrig någonsin bara bli en abstrakt dogm som vi liksom känner oss skyldiga att bocka av på den teologiska checklistan. Det här är Gud! Det här är Gud. Utan treenigheten finns ingen kristendom. Av den enkla orsaken att utanför treenigheten finns ingen Gud. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, säger 5 Mosebok 6:4. Och denne enda Gud är ingen annan än Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Ingen annan. Ta bort treenigheten och det finns inget evangelium kvar. Ta bort treenigheten och det finns ingen kristen tro kvar. Ta bort treenigheten och det finns ingenting kvar. För om du har tagit bort treenigheten så finns det ingen Gud kvar. Jag har goda vänner som under tidigare perioder av sina liv har lekt med tanken att överge läran om treenigheten för att istället anamma alternativa synsätt på relationen mellan fadern och sonen. Som har tänkt att det kanske är bättre att bara låta det vara osagt om sonen är av exakt samma väsen som fadern eller inte. Det där kan inte vara så viktigt. Det är bättre att vi tonar ner det där. Och prisa Gud för att Gud har omvänt dem från detta. För att leka med sådana tankar, det är att leka med evig eld. Förvisso kommer du och jag aldrig någonsin helt och fullt kunna uttömma och fatta det mysterium som den treenige guden är. Men inte desto mindre är vi kallade att bekänna, tillbe och älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd och av hela vår kraft. Så som han har uppenbarat sig själv för oss som fader, son och helig ande. Lika i ära och lika i evigt majestät som den atanasianska trosbekännelsen uttrycker det. Och samma bekännelse fortsätter och säger att detta är den allmänneliga kristna tron. Att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom. I det att vi varken sammanblandar personerna eller söndra det gudomliga väsendet. Låt mig komma lite närmare min egen bekvämlighetszon och citera Spurgeon. Innan vi går vidare till nästa punkt. Treenigheten behövs för att skapa en kristen. Treenigheten behövs för att glädja en kristen. Treenigheten behövs för att fullkomna en kristen. Och treenigheten behövs för att skapa i en kristen hoppet om härlighet. Jag vill verkligen driva hem det här så tydligt jag kan. Vår tro är inte kristen om den inte är trinitarisk. För det andra, en kristologisk tro. Så i vår text så finner vi inte bara underlag för läran om treenigheten, tron på att Fadern, Sonen och den heliga Ande tillsammans är den enda levande guden. Utan Lukas är också mån om att kommunicera en särskild kristologisk sanning. Någonting som präglar hela hans evangelium men blir särskilt tydlig kanske i de här verserna. Nämligen läran om Jesu mänsklighet. Vi tror och vi bekänner att i Herren Jesu person har sedan hans inkarnation, sedan han antog en tjänares gestalt, sann gudom och sann mänsklighet förenats. Vår frälsare har två naturer. En gudomlig och en mänsklig. Och den av dessa naturer som tydligast framkommer i just den här texten är Jesu mänsklighet. Så låt oss titta lite närmare på den. Lukas drar vår uppmärksamhet till Jesu mänsklighet bland annat genom att inkludera den här långa släkttavlan som vi fick höra. Det har ofta påpekats att det är nästintill omöjligt att förena Lukas släkttavla för Jesus med Matteus släkttavla för Jesus. Och detta har ju sen liksom använts för att kritisera evangeliernas historicitet och tillförlitlighet och så vidare. Och så är naturligtvis inte fallet, utan det finns flera olika teorier som på ett fullt rimligt sätt harmoniserar olikheterna i de här släkttavlorna. En teori är helt enkelt att medan Matteus återger Josefs släkttavla så fokuserar Lukas på Marias släkttavla. Tycker att den är lite sketchy den teorin. Jag vet inte om jag köper den helt och hållet. Ett annat förslag är att Matteus är ute efter att spåra Jesu kungliga linje. Hans messianska linje. Liksom att han är verkligen Davids ättling. Och att han därför tar sig vissa friheter. Där en del direkta förfäder till Jesus har dött. Och därför utgår ifrån deras bröder. I enlighet med judiska seder. Liksom. Och att Lukas är mycket mer mån om det fysiska ledet. Inte så mycket det juridiska utan mer det fysiska. Båda evangelisterna utgår alltså enligt det synsättet utifrån Josefs familj, inte Marias. Det finns fler teorier. Vissa av dem är riktigt intressanta. Vi gräver inte djupare i det. Nu kanske du sitter och tänker att det här makes no sense. Det finns en uppenbar brist i mitt resonemang om att Lukas genom att inkludera Jesus släkttavla vill dra vår uppmärksamhet till Jesu mänsklighet. För Josef är ju inte Jesu biologiska pappa. Han är bara hans adoptivpappa. Och det här har ingen som helst bäring på Jesu DNA överhuvudtaget. Bygger inte hela argumentet bara på en sandgrund. Jag tror inte det. Min poäng kvarstår att Lukas vill dra vår uppmärksamhet till Jesu mänsklighet genom att inkludera hans släkttavla. Det som är intressant när man jämför Matteus och Lukas olika genealogier för Jesus är att medan Matteus följer det gammaltestamentliga mönstret och börjar med patriarkerna, med Abraham och så vidare för att sedan arbeta sig framåt till nutid, så följer Lukas den grekisk-romerska seden och börjar i nutid med personen vars släktträd han vill ge oss. Och så arbetar han sig tillbaka genom generationerna. Men Lukas stannar inte vid Jesus stamfader, vid Juda. Utan han fortsätter även efter att ha nämnt Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham. Och så spårar han Jesu förfäder ända tillbaka till den första människan, Adam, och sen Gud själv. Det här är anmärkningsvärt, för det visar oss att den hedna kristne Lukas, ni vet, Lukas är ju troligtvis den enda författaren i Bibeln som inte har judisk påbrå, men har grekisk påbrå, hednisk påbrå. Till skillnad från den judekristna Matteus så tycks Lukas inte först och främst vara intresserad av att presentera Jesus som judarnas messias. Inte först och främst vara intresserad av att presentera Jesus som Israels kommande konung utan som den andra Adam. Paulus talar ju om den första och den andra Adam. Lukas är mån om att vi ska se att Jesus, han har en central plats, inte bara i Israels historia, utan i mänsklighetens historia. Han identifierar Jesus inte bara med den judiska etniciteten och nationaliteten, utan med hela den mänskliga rasen som en representant för mänskligheten. Som den är Jesus har kommit för att frälsa från den synd som vi har ärvt från den första Adam, från den första människan. Och själva gjort oss skyldiga till. Det finns för övrigt en koppling till att genom att börja med Jesus och arbeta sig mått mot Adam, så placeras Adams namn väldigt nära nästa text som handlar om hur Jesus blir frestad i öknen och klarar av den uppgift som Adam inte klarar av. Han klarar av att stå emot djävulens frestelser på ett sätt som Adam inte gjorde i Edens lustgård. Det finns andra tecken i vår text på att Lukas vill betona Jesu mänsklighet. Ta det faktum att han nämner Jesu ålder. Jag ska komma tillbaka till det här med Jesu ålder lite snabbt i den tredje punkten. Men bara det faktum att Lukas skriver att Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning kommunicerar en väldigt mänsklig Jesus till dig och mig. För medan det är gudomligt att vara evig, så är det väldigt mänskligt att ha en ålder. Alla här inne har en ålder. Det visar oss liksom att Jesus, inte den här Jesus som beskrivs här som är 30 år, inte är utanför tid och rum. Han är inte bara en ande, han är inte bara en själ. Han är en människa. Han är förvisso den gamla av dagar, som psalmister och apostlar om vilka de liksom utropar att dina år har inget slut. Men han har också en ålder i den här texten. Lukas drar vår uppmärksamhet även på andra ställen i sitt evangelium till Jesu mänsklighet. Jag tänker på Getsemane där Lukas beskriver hur Jesus svettas bloddroppar liksom utifrån sin ångest. Lukas är den enda som har med en episod från Jesu barndom när han är 12 år och hur han liksom hamnar i templet. Hans föräldrar letar efter honom. Lukas återkommer ständigt till detta. Jesus är verkligen en människa. Men vad spelar allt detta för roll? Är inte det viktiga att Jesus är allsmäktig Gud? Jag tror att för de flesta av oss så är det mycket vanligare att hamna i situationer där vi försöker övertyga någon annan om Jesu gudomlighet. Det är inte så vanligt att folk liksom börjar bråka med oss om var Jesus verkligen en människa. Det är mycket vanligt att folk bråkar om var Jesus verkligen Gud. Är han verkligen Gud? Det är inte så konstigt eftersom de flesta av våra meningsmotståndare, de flesta av våra kollegor som vi har sådana diskussioner med, kanske är muslimer som inte tror att Jesus är Gud. Ateister som inte tror att Gud finns överhuvudtaget. Eller Jehovas vittnen som precis som muslimer inte tror att Jesus är Gud. Det har inte alltid varit så. I den tidiga kyrkan så fanns det många gnostiker, Markion och en massa andra lustiga namn som aktivt ville motverka den här tanken på Jesu fulla mänsklighet. Men eftersom motsatsen är desto vanligare i vår tid, så bör vi inte överraskas om vi undermedvetet börjar tänka att när det kommer till kristologi, när det kommer till läran om Kristus, då är Jesu gudomlighet bra mycket viktigare än Jesu mänsklighet. Jag vill i ljuset av den analysen vara så tydlig jag bara kan. Om Jesus inte är sann människa, då kommer du oundvikligen att dö i din synd och spendera evigheten i helvetet. Om Jesus inte är sann människa, vi behöver och måste ha en mänsklig frälsare, för endast en mänsklig frälsare kan frälsa syndiga människor. Det är människan som har vänt sin skapare ryggen och kastat sig i famnen på 1000 vidriga avgudar. Det är människan som har överträtt varje lag och befallning som Gud någonsin har gett. Det är människan som har kränkt Guds helighet, rättfärdighet, godhet och kärlek. Det är människan som dagligen drar på sig en allt större skuld inför hela jordens domare. Och därför är det också människan som måste bära det rättvisa straffet för sin synd. Det är människan som måste dricka allsmäktig Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare för evigt. Människan som måste betala igen hela den skuld hon genom sitt obotfärdiga hjärta har dragit på sig och dagligen förökat. Men hur? Psalm 49, 8-10 säger att ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själslösen är för dyr. Den kan inte betalas till evig tid så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen. Om vi ska parafrasera det så säger psalmisten: själar är dyra, syndare är panka. Du har inte råd. Och därför behöver vi som aldrig i evighet kan friköpa, kan återlösa oss själva. Någon annan, någon skuldfri, någon syndfri som går i borgen för oss. Men denna någon annan måste själv vara människa. Heidelberg katekesen, 16:e fråga lyder: varför måste han, det vill säga vår återlösare, vara sann och rättfärdig människa? Svaret lyder: därför att Guds rättfärdighet fordrar att den mänskliga natur som har syndat gottgör för synden. Men den som själv är syndare kan inte gottgöra för andra. Prisad vare Gud att Kristus är sann, rättfärdig, fullkomlig människa. Prisad vare Gud för Galaterbrevet 4, 4 och 5 som säger att när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, precis som vi sjöng i den här sången, född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa eller för att återlösa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Eller hör vad Hebreerbrevet 2, 14, 15 säger. När nu barnen hade fått del av kött och blod, det vill säga vi är människor, så tog han, alltså Kristus Guds son, själv på liknande sätt del av detta, alltså mänsklighet, mänsklig natur, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Jesu död hade med andra ord inte gjort djävulen maktlös och befriat oss från slaveri, hade inte Jesus först tagit mandom. Om inte Jesus skulle vara sann människa. Förmodligen finns det ingen vers i hela Bibeln som proklamerar Jesu två naturer, hans gudomliga och hans mänskliga, lika tydligt som Romarbrevet 9 och 5. De, det vill säga israeliterna, judarna, har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa, mänsklig natur. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Endast Gud och människan är förmögen att rädda brokiga, syndiga, trasiga människor från synd, skuld, djävul, död och helvete. Hur allvarligt är det då att reducera eller förminska eller i värsta fall förneka Kristi mänsklighet? Enligt aposteln Johannes är det väldigt allvarligt. Han skriver i sitt första brev, kapitel 4, från första versen: mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva andarna om andarna kommer ifrån Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, det vill säga som människa, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, och den logiska slutsatsen är att Jesus är Kristus som har kommit i köttet, den är inte från Gud, utan det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Vänner, Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan, Kristus Jesus, som gav sig till lösen för alla säger första Timoteus. Människan Kristus Jesus. Vår tro är kristologisk i det att vi bekänner Jesus Kristus som Gud över allting och sann människa. Sista punkten. Det är också den kortaste. Vår kristna tro, vänner, är en tro som är förankrad i världshistorien. Vår tro är historisk. Du vet, den som vill lära sig om den kristna tron ska inte bara läsa teologi utan också historia. Lukas, som är en väldigt grundlig historiker, skriver i vers 23 att Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Det vill säga han var i 30-årsåldern, han var 30-ish. Om vi utgår ifrån att Jesus föddes något år innan Herodes den store dog. Och han dog 4 före Kristus. Så om vi säger att Jesus föddes cirka 5 före Kristus. Jag vet att det låter konstigt, men det är vår kalender som är konstig. Och så utgår vi från vad jag och många andra anser vara datumet för Jesu korsfästelse. Den 3 april år 33. Så skulle det innebära att när Lukas skriver att han var omkring 30 år. Så var Jesus 34 eller 35 år ungefär. Och det skulle placera korsfästelsen. Eller det skulle betyda att Jesus var 37 eller 38 när han korsfästes. Varför är det intressant? Är det ens intressant? Varför har Lukas ens med en rad om Jesu ålder eller ungefärliga ålder? Du vet, det är så lätt för pånyttfödda, för andefödda, blodtvättade, bibeltroende, evangeliska, konservativa kristna att undermedvetet förhålla sig till själva kärnorna i vår tro. Som abstrakta teologiska påståenden som vi förvisso verbalt bekänner oss till. Men som likväl förblir väldigt abstrakta, väldigt långt borta. Därför vill jag uppmuntra dig till någonting som kan låta väldigt obvious, väldigt banalt liksom. Lite ödönima. Men som något har varit väldigt hjälpsamt för mig. När det kommer till att konkretisera tron. Och därmed växa i tro. På den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Jag vill uppmuntra dig att ofta försöka påminna dig själv. Och begrunda det faktum att kärnorna i din tro. Själva hjärtat i det budskap som du bekänner dig till. Och lever för. Det har verkligen hänt. Det har verkligen hänt. Det vi sjunger om i våra lovsånger. Den förkunnelse vi lyssnar till vecka ut och vecka in. Det vi ber i våra böner. Det vi läser om i våra kristna böcker som vi har hemma i bokhyllan. Det är inte bara teologi och andlighet. Utan det är teologi och andlighet för att det först är historia. Det är ett historiskt faktum att Gud blev människa. Och att när han var omkring 30 år så lät han sig döpas av sin kusin i samma Jordanflod som strömmar där än idag. Det finns ett faktiskt datum, vi vet inte exakt vilket datum, men det finns ett faktiskt datum då Jesus dök upp där bland folkmassorna och lät sig döpas. Det har verkligen, verkligen hänt. Jesu födelse, dop, korsfästelse, uppståndelse, himmelsfärd och återkomst är alla händelser som har ägt rum eller kommer att äga rum i historien. Med flyg bara några timmar där vi härifrån. Det är just därför Paulus i 1 Korintierbrevet 15:17 skriver att om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Det vill säga, om uppståndelsen inte har ägt rum. Om Kristus inte har uppstått fysiskt i historien. Utan han bara har uppstått i våra hjärtan eller något annat flummigt trams. Om han inte uppstått i historien, då är det kört. Då är vi förlorade. Då kan vi lägga ner hela verksamheten. För då är kristen tro bara en myt. Bara en saga. Att vara kristen, det är att vara övertygad om att vissa specifika händelser verkligen har ägt rum i historien. Att älska dessa historiska händelser och att förtrösta på att dessa historiska händelser har en evig signifikans för mig och för hela världen. Är det inte därför vi vecka ut och vecka in tillsammans med den världsvida kyrkan bekänner att Guds son blev pinad under Pontius Pilatus? Vem bryr sig om Pontius Pilatus? Ärligt talat. Har du någonsin funderat på den formuleringen? Varför ska Pilatus få finnas med i vår fina trosbekännelse? Varför ska han nämnas samtidigt som vi nämner så stora majestätiska saker som den heliga treenigheten eller inkarnationen, Jesu gudom, syndernas förlåtelse, Jesu återkomst? Varför finns han med i både den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska trosbekännelsen? Varför nämndes han i den gammelromerska trosbekännelsen som den apostoliska trosbekännelsen bygger på? Vad har Pilatus med vår tro att göra? Det vi säger varje gång vi nämner denna romerska prefekt är att vår tro är förankrad i världshistorien. Vår Jesus är inte en Jesus som är så andlig att han aldrig har vandrat på jorden. Som är helt frikopplad från historieböckerna. Nej, vår Jesus är densamme som korsfästes under romerska myndigheter på en faktisk veckodag, på ett faktiskt datum, på en faktisk plats utanför Jerusalem, i det av romarna ockuperade Judeen. Medan samme Tiberius var kejsare som tusen andra historieböcker nämner. Därför är vi mån om att nämna Pilatus varje vecka. Som en ständig påminnelse om att vår tro, det är en historisk tro. Vi bekänner oss inte till en legend. Men vi bekänner oss till historien. Det var den tredje punkten. Jag ska knyta ihop den här säcken genom att ställa frågan. Hur är dessa sanningar goda nyheter? Jo, väldigt kortfattat, väldigt summerat. Att vår Gud är treenig är goda nyheter. För det betyder att vår förbundsgud, den levande guden, är i sig själv den saligaste, gladaste, mest tillfredsställda och kärleksfulla gemenskapen som finns. Och det är in i denna eviga gemenskap som du och jag bjuds in. För att i relationen med Fadern, Sonen och Anden få åtnjuta evig glädje, lycka, tillfredsställelse. Till hans ära. Att Guds sonen har antagit en tjänares gestalt. Så att han inte bara eller endast är Gud. Utan också sann människa är goda nyheter. Eftersom det betyder att Jesus Kristus är en kvalificerad frälsare för dig och mig. Han som var när intet var blev en människa som vi och all vår synd han bar. Men han förmår inte bara rädda oss från synd. Utan han förmår också förstå oss, trösta oss och visa oss medlidande i vår svaghet. Utifrån sin egen mänskliga erfarenhet. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt liksom vi. Fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, säger Hebreerbrevet 4. Att vår tro är förankrad i historiska händelser, i världshistorien är goda nyheter. För det innebär att våra förvissningar om vad Gud har gjort för oss och våra förhoppningar om vad Gud kommer att göra för oss är ristade i sten. Än mer, de är nedskrivna med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Och kan därför aldrig någonsin svika oss. Jag vill som avslutning bjuda in dig som inte är en kristen. Att bli en kristen idag. Du behöver inte ha förstått precis allting som jag har talat om idag. För att springa till Kristus. Och i förtröstan omfamna honom. som din korsfäste, uppståndne, alltillräcklige frälsare, som inte bara kan utan kommer, som vill rädda dig från din synd, från Guds vrede, omsluta dig i sin frälsarfamn och älska dig för evigt. Kom till Jesus. Kom till Jesus. Låt oss be. Fader, jag ber att du skulle göra det möjligt för den som inte har kommit till Kristus att komma till Kristus just nu. Jag ber att du skulle dra var och en av oss till Kristus. Om det så är för första gången eller miljoner gången, dra oss till Jesus Kristus. Vår frälsare som verkligen har tagit mandom, stått under lagen och uppfyllt den, eftersom vi aldrig kan göra det själva. Lidit och dött i vårt ställe. Burit det rättfärdiga straff som vi förtjänar. Och uppstått triumferande på tredje dagen. Som snart ska komma tillbaka. Dra oss till honom. Fader, Son och Helige Ande, vi tillber dig och vi bekänner oss till dig. Vi ärar dig och vi ber att du skulle öppna våra ögon för ditt majestät, för din härlighet, för din skönhet, för din godhet. Dra oss in till dig själv. Vi ber så i Jesu namn. Amen.